إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom Al-Afnan al-Nadiyya och vi har kommit fram till det tionde rådet. Tawqir al-Kabir wa rahmat al-Saghir, ikram al-Daif wa it'am al-Ta'am. Att respektera de äldre, vara barmhärtig mot de små, mot de yngre, att vara generös mot sin gäst och att mata folk. Sheikhen säger beträffande att man ska uppmuntra, att man ska respektera de äldre och vara barmhärtig mot de yngre, så har vi uppmuntrats till detta i en hadith som har nämnts i Al-Musnad. Och om man säger Al-Musnad, vilken bok är det man refererar till då? Ahmed ibn Hanbals Musnad. Och andra hadithböcker har också nämnt denna hadith som berättas från bland annat Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqiru kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Personen som inte är barmhärtig mot våra små och som inte respekterar våra äldre och som inte är påbörda med det goda och förbjuder det onda är inte från oss. Personen som inte förbarmar sig över de yngre, respekterar de äldre, påbörda det goda och förbjuder det onda är inte från oss. Laysa minna. Han är inte från oss. Vilket tyder på att det är en stor synd. Laysa minna. Om profeten alaihissalatu wassalam frigör sig själv från en person och säger att han inte är från oss, så tyder det på att den här gärningen är väldigt dålig. Men det betyder inte att han är kafir, men han gör någonting väldigt dåligt. I en liknande hadith så lades det till också: وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا, och den som inte känner till de lärdas rätt är inte heller från oss då. Den som inte känner till det lärdas rätt är inte från oss. Så som muslim ska man respektera de äldre generellt. Och man ska vara barmhärtig mot de små och respektera de lärda och påbörda det goda och förbjuda det onda. Så det här var beviset på att respektera de äldre och att förbarma sig över de yngre. Gällande att vara generös och ta hand om sin gäst, så har vi uppmuntrats till detta i många texter. Från dessa är Allahs uttalande: "Hal ataka hadith dhayf Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun." Har du hört berättelsen om Abrahams ärade gäster? När de kom till honom och hälsade salam. Och han svarade salam: "Jag känner inte igen er." Han skyndade sig till husfolket. Och han kom med en helstekt kalv som han satte framför dem. Och han sade: "Ska ni inte äta?" Surat al-Dhariyat 23:24-27. I den här versen finner vi att Ibrahim a.s. var väldigt generös mot sina gäster. Och dessa gäster var ju änglar, Jibril, och änglar som han hade med sig, två stycken. Så Allah säger här: "Har ni hört berättelsen om Abrahams ärade gäster?" profeten Ibrahim a.s. Då de kom till honom och han visste inte vilka de var. Kolla, det är många saker som spelar in. Han visste inte vilka de var. Okända människor kommer som gäster. Taib. Han hälsar dem. Salamen. Salamun. Och sen skyndade han sig till sin familj. Inte att han gick sakta. Han skyndade sig för att slakta en kalv. Och Ibn Uthaymin nämner här att han skyndade sig. Och han också valde en kalv. För kalvens kött är väldigt gott. Jämfört med den kons. Alltså kalvköttet är godare än konskött. Så han hämtade en grillad, kan man säga, kalv. Och sen, inte bara det. Faqarrabahu ilayhim. Att han närmade den här maten till gästerna. Inte att han ställde den på ett bord och sa kom och ät. Utan han gick med maten och ställde den nära dem. Och så sa han inte heller ät. Utan han sa, det kanske kan uppfattas som otrevligt. Utan han sa, varför äter ni inte? Alltså han var väldigt, väldigt generös mot sina gäster. Och det här är någonting som vi muslimer också ska vara. Alla ta'kulun. Ska ni inte äta? Så många av de här sakerna pekar då på att man ska vara generös mot sina gäster. Men han blev ju förvånad över att de inte åt. Och varför åt de inte? För de var änglar. Änglar äter inte mat. Inte att de skämdes. Alla är dik. Tayyib. Och från dessa bevis är också hadithen som nämns i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen vara generös mot sina gäster. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen hålla familjebanden. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen endast tala gott eller vara tyst. Och den hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Det har också nämnts från Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radiyallahu anhu. Han sa: "Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst, jaizatahu, så som han förtjänar. Vi kommer komma till förklaringen på den här hadithen. Och då så frågade sahaba: "Wa ma jaizatuhu?" Vad betyder det här jaizatuhu, ya Rasulullah? Och då så sa han: "Yawmuhu wa laylatahu." Att han då äras en dag och en natt. Och att man tar hand om honom i 3 dagar. Och vad som är utöver det räknas som sadaqa. Berättad av Bukhari och av Muslim. Och vi kommer komma till förklaringen på hadithen. Och i Muslim så sades det i en samma hadith: "Det är inte tillåtet för en muslim att stanna hos sin broder så länge att hans broder får synd på sig." Och då så sa sahaba: "Ja Rasulullah, hur får han synd på sig?" Och då så, alltså den som har gästen hemma hos sig, inte gästen utan personen som tar emot gästen, hur får han synd på sig? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Yuqimu indahu wala shay'un lahu yuqrihi bihi." Att gästen stannar hos honom fast han inte har någonting att bjuda på. Så den hadith finns i Muslim. Och Sheikh Zaid nämner ingen förklaring på de här haditherna. Så jag tänkte läsa från Imam Nawawis förklaring på Sahih Muslim. Det är ganska kort här, en halv sida ungefär. Där han förklarar dessa hadither om gästvänlighet. Han säger: النووي وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. Muslimerna är alla överens, alltså konsensus, på att man ska ta hand om sina gäster på bästa sätt. Och att det är från de sakerna som islam har betonat, lagt mycket vikt på. ثم قال الشافعي ومالك وابو حنيفة رحمهم الله والجمهور هي سنة ليست بواجبة. Och sen så säger han att al-Shafi'i och Malik och Abu Hanifa, må Allah förbarma sig över dem alla, och majoriteten av de lärda säger att det är sunna och inte obligatoriskt. Och vad många pekar på här med gäst, det är en person som är resande som kommer. Han kommer till en annan stad. Det här som menas med gäst. Alltså det finns ju också gäster man kan ha som bjuder in från staden, men vad som då menas med de här haditherna, Allah alam, är gäster som är resande som kommer. Och det kommer att framgå också från det han säger här. Så de flesta då säger att det är sunna, starkt rekommenderat att ta emot den här personen och att då ge honom mat och så vidare. Wa qala Layth wa Ahmad hiya wajiba yawman wa layla. Layth och Ahmed ibn Hanbal säger att det är obligatoriskt att ta hand om gästen ett dygn. Och قال احمد رضي الله عنه هي واجبه يوم وليله على اهل الباديه. Ahmed har också sagt en gång att det är obligatoriskt för folk som bor på landet att ta hand om dessa människor ett dygn. Varför på landet? För att det finns ingen annanstans att vända sig. Om en person har kommit och gått genom skogen eller genom öknen i flera dagar och träffar en man som bor i en liten stuga, då blir det obligatoriskt för den här mannen att ta emot den här personen i ett dygn. Taib. Enligt Ahmed och El-Layth. Till skillnad från stan där han kan ta in på ett värdshus eller någonting. Wa ahli al-qura dun ahli al-mudun. Och samma sak gäller folk som bor i små byar, men inte de som bor i stora städer. Så folket som bor ute på landet, alltså badia, alltså beduiner, eller de som bor i små byar, måste ta emot dessa resande enligt Imam Ahmed och Layth i ett dygn. Och de flesta, och så säger han, majoriteten av de lärda har förstått dessa hadither och liknande hadither på det sättet att det är rekommenderat. Och det är någonting som är makarim al-akhlaq, god karaktär och moral. Och att det är någonting starkt rekommenderat. Som till exempel, han nämner hadithen, ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalim. Att duscha på fredag eller bada är en plikt för varje könsmogen person. Då menar han här att det är någonting starkt rekommenderat, ej mutaakkid al-istihbab. Någonting starkt rekommenderat, inte att det är obligatoriskt. Så det är en åsikt då. Att dessa bevis tyder på att det är rekommenderat och inte obligatoriskt. Som det också finns en åsikt som majoriteten håller, att det är rekommenderat och inte obligatoriskt att duscha på fredagar. Men vilken åsikt är det som vi brukar säga? Gäller det att duscha på fredagar? Wajib. No. För hadithen säger wajib ala kulli muhtalim. Och Abu Huraira la till, lika obligatoriskt som att duscha för janaba. Och det är inte sunna att duscha för janaba. Det är obligatoriskt. Eller hur? Taib. Och Al-Khattabi, en av de lärda, och han var faktiskt den första personen som, vad jag vet, som skrev en förklaring på Sahih Bukhari. Al-Khattabi. Han tolkade dessa hadither som att det är personen, de handlar om personen som är muttar, som är nödställd, alltså en resande som är nödställd. Han måste man ta hand om i ett dygn. Och så säger Nawawi, wallahu a'lam. Taib. Och sen säger han, gällande profetens uttalande alaihi salatu wassalam, låt han då ära sin gäst ett dygn och ta hand om honom i tre dygn. De lärda säger att han ska ge honom extra omsorg det första dygnet. Och behandla honom så gott han kan det första dygnet. Och gällande den andra och tredje dagen så ger han honom det han kan. det som han normalt typ serverar hemma och så vidare. Wala yazidu ala adatihi. Och han överdriver inte utöver detta. Och om han tar hand om honom utöver 3 dagar så är det sadaqa och ma'ruf. Det är någonting gott som han belönas för. Om han vill så kan han ge, och om han inte vill så behöver han inte ge. Och vad menas med hadithen att han ska inte stanna så länge, alltså gästen ska inte stanna så länge att världen får synd på sig. Alltså det är tillåtet för gästen att stanna mer än 3 dagar så att världen får synd på sig. Varför? För världen som då tar hand om gästen kanske kommer börja baktala den här gästen, och då får han synd på sig. Eller då börjar klandra honom på ett sätt som inte passar. Eller han kanske kommer att börja behandla gästen dåligt, och då får han också synd på sig. Eller han kommer börja misstänka personen för saker som inte heller är tillåtet. Som Allah säger, وَجْتَنِبُوا كَثِيرَ مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٍ. Att hålla er borta från misstankar. För de mesta eller flesta av misstankar är synd. Surat al-Hujurat. Och så säger Anawi, men allt det här, alltså med synd, är efter 3 dagar om personen inte har fått tillåtelse att stanna. Det är en helt annan sak. Om du får en gäst och du säger till honom, varsågod att stanna 1 vecka, 2 veckor. Det är en helt annan sak. Det här är en person som inte har fått tillåtelse. Utan han stannar efter 3 dagar. Så om personen har bett honom stanna, eller han vet, gästen vet att världen tycker att det är okej att stanna, då får han göra det. Men om han är osäker på om han får stanna eller inte, så ska han inte stanna förrän han har bett om tillåtelse. Om han är osäker, han kanske tror att han får stanna men han vet inte riktigt, då måste han ändå be om tillåtelse för att stanna mer än 3 dagar. Wallahu a'lam. Så det är väldigt viktigt att ta hand om gäster. Och Ibn Uthaymin nämnde en rolig sak. Det var vissa araber som kanske det finns andra kulturer också, men vissa överdriver när han får en gäst. Han säger, wallahi, jag ska slakta. Eller om jag inte slaktar för dig så skiljer jag mig från min fru. Taib. Och då säger den andra personen, om du slaktar så skiljer jag mig från min fru. Så vad blir resultatet? Att någon av dem skiljer sig. Och då, många lärda säger att det här räknas som en skilsmässa. Förstår ni? Och det är väldigt farligt att använda de här orden. Vissa av dem tar väldigt lätt på det här. Om du går ut så skiljer jag mig från min fru. Om du inte sitter så skiljer jag mig från min fru. De överdriver. Bara för att tvinga personen att stanna kvar eller att äta eller något sånt där. Så han säger det är överdrivet. Och han nämner också att varje gäst ska behandlas i enlighet med vad han förtjänar. Alltså om det är en person som är van att äta fin mat och så vidare, så ger du honom den maten som passar honom och så vidare. Utan man behandlar folk så som de är vana med att behandlas. Taib. Och det var en gång en Sheikh Medina som nämnde en rolig berättelse. Han sa, det var en, ni vet, beduinerna är väldigt hårda. Och de har inte så mycket hekma och sånt. Och vissa av dem i alla fall. Så de har typ, det anses fult att någon kommer till beduinen hem till honom utan att få någon mat. Och kanske folk börjar snacka om att kolla, han fick en gäst och gästen fick ingen mat. Vilket han inte skulle tycka om att folk snackar. Så det var en man som gick förbi en beduin. Och han hade något jättekort ärende, han hade bråttom typ, han skulle därifrån. Så han kom och han gjorde vad han skulle göra. Och så bara, jag måste gå. Så säger den här beduinen, han säger, nej du ska inte alls gå, du ska äta. Jag ska slakta ett lamm till dig. Han säger, jag måste gå, jag har inte tid. Jag måste gå nu, jag har inte tid att stanna. Han säger, du ska stanna, du måste slakta. Han säger, nej, jag ska gå. Så han tar fram ett gevär och säger, nu sitter du. Nu sitter du still. Och så var det någon som slaktade och man lagade maten och så typ ät. Nu äter. Och sen jag det stick härifrån typ. Ajib, alltså. Man tar seden dit man kommer. Ja. Tajib. Så det här var gällande, kort gällande gäster. Och gällande att mata folk generellt. Det behöver inte vara fattiga, utan det kan vara dina kompisar. Att man bjuder på mat. Att bjuda på mat. Koranen har nämnt det som en egenskap av Ahlul Iman. Folket av Iman. Då Allah Ta'ala säger i surat Al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. De som ger den fattige, den faderlöse och fången, de ger honom mat trots deras behov av maten, eller att de verkligen tycker om maten, så ger de ändå bort den. Och de säger, det är för Allahs skull som vi ger er att äta. Och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er. Mycket fin egenskap som de troende har. Att de ger åt de fattiga, den faderlöse och fången. De ger dem mat som de själva tycker om. De själva vill äta den. Och de är i behov av maten, men de ger bort den för allas skull. Och de säger, vi väntar ingen gengåva och inget tack från er. Utan man bara ger. Utan att förvänta sig någonting. Man ger för allas skull. Och profeten alayhi salatu wassalam har också nämnt detta som en mycket god och fin gärning som leder till att personen träder in i paradiset bisalam, utan problem, i frid. Som det berättats av Imam Ahmed i hans Musnad och andra från Abdullah ibn Salam, han sa, när profeten sallallahu alaihi wasallam först kom till Medina, alltså när han kom in i Medina från Mekka, när han gjorde hijra, så möttes han av folk som samlades runt omkring honom. Och om jag inte har fel, Abdullah ibn Salam hade inte blivit muslim. Han var från de lärda, från judarna. Han hade inte blivit muslim när den här händelsen skedde. Så han sa, när Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom till Medina, så samlades folk runt omkring honom. Och jag var från dem som stod där. Och jag började att reflektera över hans ansikte. Jag kollade på hans ansikte. Och jag visste att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Alltså jag kunde se att han var en person av sanning. Och det första jag hörde honom säga var, ey Johannes, afshu salam. Folk, hälsa på varandra. Wa at'imu ta'am. Och mata varandra. Och silul arham, och håll familjebanden, och sallu billayl wa nasu niyam, och be på natten då folk sover. Och så lades det till i hadithen, så kommer ni gå in i eran herres paradis med frid. Tadkhulu jannati rabbikum bisalam. Allting rimmar i den här hadithen. Afshu salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu billayl wa nasu niyam tadkhulu jannati rabbikum bisalam. Och den hadith finns då i Musnad och den är autentisk. Mycket fin hadith. Men de här sakerna leder då till att man får gå in i paradiset bisalam. Att hälsa på varandra. Att mata varandra. Att hålla familjebanden. Att be på natten då folk sover. Det är några mycket fina egenskaper. Och detta nämner Sheikh al-Hafidh al-Hakami i poesi. Som då sheikhen förklarar här. وَقِرْ كَبِيرًا وَصَغِيرًا فَرْهِمْ وَالضَّيْفُ أَكْرِمْ وَالطَّعَامُ أَطْعِمْ. Att respektera den äldre. Var barmhärtig över den yngre. Ära din gäst. Och mata folk. Taj. Vi går vidare till nästa råd. Råd 12. Bedlun nos li kulli muslim. Att ge råd till varje muslim. Och ordet nos kan ha en bredare förståelse eller betydelse. Nos kan också betyda att utföra någonting på bästa sätt. Men generellt om man säger nasiha och nos så menar man råd. Men det kan också betyda hur man behandlar och hur man bemöter någon. Taib. Och han säger här, det finns två sorters kategorier av människor som man ska ge nasiha. De första är makthavarna. Och de andra är resten av muslimerna. Gällande makthavarna, muslimernas ledare, vem som omfattas är al-wula, de som styr, från al-khulafa ar-rashidin och de som kommit efter dem. De som har anförtrotts makt i denna umma. De som styr med sharia, med den islamiska lagen. Från deras rättigheter är att varje muslim ger dem nasiha. Och hur gör man den här nasihan? Jo, han säger genom att lyda dem i vad som är gott. Man ska lyda makthavarna i det som är gott. Alltså man ska inte lyda dem i vad? I synd, i det som är dåligt. Wassala khalfahum. Och vi ska be bakom dem, om de är imamer. Och göra jihad med dem mot kuffar. Och vi ska även göra jihad mot al-bugha. Al-bugha är de som har gjort uppror. Muslimer som har gjort uppror i muslimska länder. Man ska kriga med ledaren mot dem också. Tills det att de kommer tillbaka till Allahs beordring. Att lyda ledarna. Man ska också ge dem sadaqat. Man ska ge dem frivillig och obligatorisk almosa. Walhadar min al-khuruj alayhim. Och man ska vara på sin vakt och absolut inte göra uppror emot dem. Även om de förtrycker människorna. Så länge de inte har gått ut ur islam. Så ska man lyda dem. Och man ska vara tålmodig på deras förtryck. Och vad som också faller in under att ge dem nos är att påminna dem om de glömmer. Hjälpa dem i att etablera Allahs sharia på jorden. Att göra dua för dem. Öppet och dolt. Och att inte överdriva i att prisa dem. För varje människa kommer att frågas om det han säger. Varför har du sagt det? Och hur har du sagt det? Så det här är en egenskap som finns. Om ni kollar på arabiska tv-kanaler till exempel. Då man nämner kungen eller så vidare. Så överdriver man otroligt mycket. Och ger honom beskrivningar som inte stämmer. Det här ska man inte göra. Utan man tilltalar människor med vad som är sant. Och man överdriver inte. Så det här var skyldigheterna vi har jämt emot de muslimska ledarna. Och den andra kategorin av människor är resten av muslimerna. De har också rättigheter. Att vi ska ge dem nasiha. De av muslimerna som kan ge dem råd ska göra det. Vägleda dem till det som kommer. Att gynna dem i detta liv och i nästa liv. Lära de okunniga från dem. Lära dem deras religion. Påbörda det goda och förbjuda det onda. Respektera de äldre. Förbarma sig över de yngre. Och att också förmana dem. Ge dem maw'idha. Predika med saker som kommer att påminna dem. Och att ständigt försöka göra gott mot dem. Så gott man kan. Och med detta, om muslimen gör detta, så har han gjort sin plikt i att ge folk nasiha till dessa två kategorier av skapelser. Och det finns bevis på att man ska ge råd till människor. Allah säger i Koranen: "Idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil." Om det varit uppriktiga i plikten mot Allah och hans sändebud, dessa kan inte klandras. Nasahu betyder här att man är uppriktig mot Allah Ta'ala och hans profet, och att man gör plikten som man har jämt emot dem på bästa sätt. Allah nämner också i en fin berättelse hans Khalil, hans nära Ibrahim alayhi salam, då han tilltalar sin far och säger: "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a." Och han sa det till sin fader, alltså Ibrahim alayhi salam, han sa det till sin fader: "Varför tillber du det som varken kan höra eller se och som inte kan gynna dig? Fader, jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig så ska jag visa dig en rak väg." Fader, dyrka inte shaitan, Satan som gjorde uppror mot Ar-Rahman. Fader, jag fruktar att ett straff från Ar-Rahman ska drabba dig och att du då ska bli shaitans vän, alltså i helvetet. Så det här mycket fina rådet som Ibrahim a.s. ger till sin far, då han tilltalar honom på ett väldigt fint sätt. Och då så säger sheikhen: "Ya Allah, ya laha min nasiha ghaliya, rahima, tahmil fitiyatiha albir wa shafaqa." Så han säger: "Allah, vilket fint råd, vilket dyrt råd och barmhärtigt råd som han ger till sin far här. Som verkligen tyder på albir wa shafaqa, som tyder på den här shafaqa, omsorgen han har för sin far och hur väl han behandlar honom. Och det visar också det exemplariska sättet som ett da'i, personer som kallar till islam, ska använda. Det visar vem man ska börja med och hur man ska kalla och vad man ska kalla till. Tayyib, om vi kollar här. Vem ska man börja med? Familjen. Hur? Gott uppförande på ett fint sätt. Han säger ja abati. Tayyib, han säger inte ja mushrik. Han säger ja abati. Och bi ayyi shay, och med vad ska man börja med att kalla till? Tawhid, som han gjorde här. Han sa: "Fader, varför dyrkar du det som inte kan höra, inte kan se och inte kan gynna dig?" Och det här bekräftar också att Allah kan se, höra och att han är den som gynnar. Eller hur? Ahle bidda säger ni, Allah har inte syn och inte hörsel. Allah ser inte och hör inte. Det betyder någonting annat. Så det här bekräftar dessa egenskaper. Och det är också någonting logiskt. Varför dyrka en staty som inte kan se, den kan inte höra och den kan inte gynna dig. Den kan inte ens gynna sig själv. Varför dyrka denna staty? Den förtjänar inte att dyrkas. Och sen säger han att: "Fader, jag har fått kunskap som du inte har fått. Följ mig så kommer jag leda dig till den raka vägen." Fader, dyrka inte Satan. Satan har sannoliken gjort uppror mot Ar-Rahman. Alltså han är inte värd att dyrkas, att följas. Och alla som inte dyrkar Allah, dyrkar shaitan. Ibrahims far dyrkade inte shaitan. Alltså han sa inte jag dyrkar shaitan. Han dyrkade statyer. Men det är att dyrka shaitan. Så även de som dyrkar korset och så vidare, de dyrkar shaitan. De följer shaitan och de lyder shaitan. Vilket är att dyrka honom. Och sen: "Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min ar-Rahman." Fader, jag fruktar att Ar-Rahman ska drabba dig, eller han ska straffa dig. Att han ska straffa dig och att du kommer vara shaitans vän, alltså i helvetet. Alltså han bryr sig om sin far. Han vill inte att sin far ska vara i helvetet. Surat Maryam 32 42 till 45. Och så säger sheikhen då, det här visar hur man ska göra da'wa. Vem, hur och vad man ska kalla till. Och det är inte underligt, muslimska broder, för Ibrahim, han är Nabiullah, Allahs sändebud, Allahs profet. Wa khaliluhu, och hans khalil. Wasafahu Allahu biqawlihi al-haq, inna Ibrahima kana umma. Allah beskrev honom i Koranen med att Ibrahim var en umma. Han var en nation, eller han var en ledare, en exemplarisk ledare. Qanitan lillah, en lydig till Allah. Hanifa, en som vänt sig bort från all slags kyrk och endast vänt sig till att dyrka Allah. Wa lam yakun min al-mushrikin, och han var inte bland dem som dyrkade andra än Allah. Shakiran li'an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, han var tacksam mot Allah för hans välgärningar. Allah som valt ut honom och lett honom till en rak väg. Surat An-Nahl 120-121. Och på grund av Ibrahims högra status hos Allah Ta'ala och den raka väg han gick på och det kall som han gjorde, så har Allah beordrat våran profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam att följa Ibrahim i kallet till denna grund. Då Allah säger: "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin." Och sen uppenbarade vi för dig att följa Ibrahims väg, hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim som var hanif, en monoteist och inte någon som dyrkade andra än Allah. Wa ma kana min al-mushrikin. Surat An-Nahl 123. Och gällande att ge råd, så har det nämnts i sunna många hadither. Och från dessa hadither är hadith som berättas från Jarir ibn Abdullah, att han sa: jag gav profeten alaihi salatu wassalam en ed, en lojalitetsed, en bay'a, i att ge råd till varje muslim. Ala nusih li kulli muslim, berättade Bukhari och kom muslim. Så de gav bay'a, alltså en lojalitetsed, på att ge en nasiha till varje muslim. Och denna hadith finns då i Bukhari och i muslim. Och den kända hadithen som finns i 40 hadither från Tamim al-Dari, att profeten alayhi salatu wasalam, han sa: adin och nasiha, religionen är att ge uppriktigt råd. Och som vi sa, nasiha kan också betyda att utföra saker på bästa sätt. Och då så sa sahaba: nasiha till vem? Och då så sa han: till Allah, hans bok, hans sändebud, till de muslimska ledarna och resten av muslimerna. Så denna hadith finns i Sahih Muslim. Vi kommer också gå igenom en till sak ikväll, inshallah ta'ala. Och det är det 13:e rådet, eller 12:e rådet. Att acceptera inbjudningar. Sheikhen säger detta för att acceptera en inbjudan hos en muslim är obligatoriskt. Att man accepterar sin broders inbjudan. Speciellt om man kallas till en walima. Vad är walima för någonting? Abdurrahman. Mustafa. Okej, okay, när någon gifter sig. Vad gör de då? Bilal, vad är walima?
Det är
måltid. Nej, det är måltid. En liten fest som någon gör när någon gifter sig. Och walima, det kan betyda nästan vilken måltid, alltså, som helst som man bjuder på. Men de brukar ha specifika namn. När man får barn, då blir det aqiqa. Och så vidare. Men walima kan också betyda generellt att bjuda på mat. Men det används oftast som den här måltiden man bjuder på när man gifter sig. Walima. Så det är starkt, det är obligatoriskt att gå om man blir bjuden till en walima. Eller om en person gör en måltid med vilken orsak som helst. Om den är, har en grund i sharia. Eller om det är någonting generellt. Om en person bjuder hem någon så ska han acceptera den här inbjudan. Förutom om han får ett hinder som ger honom en legitim ursäkt. Som till exempel att han blir sjuk eller liknande. Då behöver du inte gå. Eller om det försiggår synder på den här festen och man inte kan ändra på dem, då ska man inte heller gå dit. Tayyib. Alltså om det är en walima och du kan gå och ändra på synderna, så kan du också gå dit. Tayyib. Och du vet att de kommer lyssna på dig och du kan kontrollera saker och ting. Då ska du gå dit och ändra på de synderna som begås där. Men om du inte kan ändra på dem, så ska du inte gå dit. Som till exempel walima, där män och kvinnor är blandade. Där det är musik och folk dansar. Där man dricker alkohol. Du får inte gå dit. Men om du har makt och det är typ någon du känner som du verkligen kan kontrollera och du kan gå dit och ändra på saker och ting, så ska du gå dit och ändra på det onda som försiggår där. Så man får ingen synd på sig om man inte skulle gå dit. Alltså om du är sjuk eller att det finns synder på den där festen. Och bevisen på att man måste acceptera inbjudningar är vad som berättats, och han säger här att acceptera muslimers inbjudningar, är vad som berättats i Bukhari och i Muslim från hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha du'iya ahadukum ila al-walima falyatiha." Om någon av er bjuds in till en walima, så ska ni acceptera denna inbjudan. Eller ni ska gå dit. Bukhari och Muslim. Ni ska gå dit, alltså. Obligatoriskt. Och det också nämns från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Sharru ta'am ta'am al-walima yud'a laha al-aghniya wa yutrak al-fuqara." Den värsta av mat är maten från en walima där man endast bjudit in rika människor och att man inte bjudit in någon fattig människa. Och sen så sa han: "Wa man lam yujib ad-da'wa faqad 'asa Allah wa rasulahu." Och den som inte accepterar en inbjudan har varit olydig mot Allah och hans sändebud. Den som inte accepterar en inbjudan har varit olydig mot Allah och hans sändebud. Vilket tyder på att det är obligatoriskt. Eller hur? För du räknas inte som olydig om du lämnar någonting som är sunna. Och Abdullah ibn Mas'ud, det här nämner Ibn Hajar i Fath al-Bari, han sa: "Om man endast bjuder rika människor och inte bjuder fattiga människor, så blev vi beordrade att inte gå dit på de fester där man endast bjöd rika människor och utelämnade alla fattiga. Dessa blev vi beordrade att inte gå till." Och det är från Sifat al-Jahiliyyah, för islamiska alltså egenskaper som är väldigt dåliga. Att endast bjuda rika människor och inte bjuda de fattiga och behövande. Det har också berättats i Sahih Muslim från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man du'ya ila ta'am fal yujib fa in sha'a akala wa in sha'a taraka." Om någon bjuds in till mat, och det är generellt, inte walima, om någon bjuds in till mat, en middag, så ska han acceptera. Om han vill så äter han, och om han inte vill så låter han bli. Och vissa hadith nämner om han fastar, så gå i alla fall dit, men du behöver inte äta. Utan du kan göra dua för personen. Men du kan också bryta fastan och du behöver inte ta igen den. Och en liknande hadith. Om någon av er kallas eller om eran broder bjuder in er, så ska ni acceptera. Vare sig det är urs, giftermål, au nahwuhu, eller någon annan middag. Och så säger shejken, dessa texter är tydliga på att det är obligatoriskt att acceptera en inbjudan. Att gå och äta mat. Vare sig det är walima, giftermål, eller en annan bjudning. Så länge det inte finns en synd vid denna fest eller denna bjudning. Och ni är tillåtet att avvika från denna middag. Förutom med en giltig ursäkt. Alltså giltig i sharian. Och dessa egenskaper vi har nämnt. Nämner Sheikh Hafid i hans poesi då han säger. وَانْصَحْ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ تُثِبْ وَإِنْ دَعَاكَ مُسْلِمٍ فَاسْتَجِبْ. Att ge råd till varje muslim så belönas du. Och om du kallas eller bjuds in av en muslim så acceptera. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.